Välkomna till Fantasyguiden, podden om allsvenskan fantasy med två av Sveriges kanske nördigaste managers. Jag själv, Mattias, och med mig som alltid har jag med mig Kenny. God morgon, hey. Kenny.
God morgon.
God morgon. Återigen en morgon som vi spelar in, så vi är pigga, alerta.
Tisdag morgon, innan jobb och allt.
29 mars, så har ni koll på det. Vi har kommit till det avsnittet, sista lagavsnittet då. Där vi ska beta av fyra lag och vi tänkte börja med mitt lag, AIK.
Ja.
Och gå igenom dem och vad kan vi säga om AIK då? Det finns ju en anledning till att vi har väntat med just AIK. Och det är ju på grund av den nyheten kring en viss John Guidetti. Om han skulle komma eller inte, för det kastar ju om en del om man säger så.
Ja, det är möjligt att du skulle göra det. Än så länge är det tomt. Eller det är tyst.
Ja,
ingen
ja.
Nytt.
Nej, ingen nytt där. Men det vi vet om AIK då. 4-4-2 spelar de. Hörnor och straffar. Det är väldigt skönt att veta. Det är Sebastian Larsson som tar hand om det.
Japp.
Så det är inget som utmanar. Vi får ju se vad en eventuell John Guidetti skulle göra. Med straffskyttet till exempel. Det vet
ja,
man inte.
Precis. Hörnor och frisparkar, där känner jag mig lugn fortfarande. Men straffarna, någon gång tror jag att han släpper dem.
Mm. Om vi kikar på spelare som vi tror gör en del poäng då. Alltså returns. Sebastian Larsson, just på grund av så många fasta. Det är inte så mycket i spelmål och spelassist, utan det är mest från fasta situationer som man skrapar ihop ändå till en del. Och sen förra året, de två på topp då, Stefanelli och Nabbe, som båda ramlade över 10 mål förra året. Så att, det är väl de man lutar sig mot. Nabbe har varit väldigt het på försäsongen här.
Ja.
Så att många har nog blickat.
Vet alla vem Nabbe är? Alltså är det så pass känt?
Jag hoppas det. Nabbe, ja. Bawi.
Ja.
Nabil Bawi. Som har ju kåre så blir att man har så här smeknamn på alla.
Jo, men, jag vet. Men bara för att vara extra tydliga så, ja, Nabil Bawi.
Mm. Mm. Men jag har koll på vem Paka är i Göteborg också. Så det, alla är i Sirius nu är det ju.
Ja.
Så att, absolut. Så de tror vi kan sticka ut där. Så vet man ju inte, ja, om det är någon ytter eller något som får sitt år, genombrottsår i år. Elbosidi visade ju inte riktigt att han var där. Fick ändå god tid på sig. Det blev inte så mycket från han. Så att, ja.
Nej, någon kan väl säkert hjälpa till med lite olika returns här och där. Men det är främst de tre du nämner som jag ser som största möjligheten.
Yes. Om vi kikar på spelare som var vassa på bonus förra året då. Otieno. Of course, väldigt starkt där förra året. Men, ska vi lägga en liten brasklapp där. Han samlade alltså ihop 49 bonus förra året. Det är otroligt bra. Men, han tappade ju främst ganska ordentligt på offensiva bonus med det nya systemet.
Mm.
Han ändå hade 10 SKC förra året.
Ja.
Och det räknas ju inte med i år. Och så hade han även fler inlägg än nyckelpassningar. Så att, ja, lite heads up där. Man kan nog tappa en del poäng på det.
Det ser så ut, japp.
Japp. Sen Sebastian Larsson, of course. Stark bonusspelare, alltid varit. Och en annan är ju Sotte, som tog väldigt många defensiva bonus förra året.
Mm.
Så var den tryggheten i AIK. 37 stycken tog han då.
Ja, det blev ingen större förändring med det nya systemet heller. 36.
Du ser. Så att, stabil pjäs på det sättet. Men vi återkommer till AIKs backlinje.
Ja.
För det är lite lurigt där. Nu när vi ska börja prata lite osäkra spelare. Axel Björnström har kommit in.
Ja.
Och gjort det än svårare om vilka fyra som ska starta den där backlinjen.
Mm.
Nu var det ju faktiskt i genrepet här senast så satt faktiskt Sotte på bänken. Och Björnström, så Mendes fick starta. Men Mendes blev utbytt i halvtid. Och in med Björnström som fick spela till höger tror jag. Så att det här är ju väldigt lurigt med vilka som ska bli starta i backlinjen, känner jag. Även som gnagare. Det är 81 som jag tror är liksom han kommer starta. Sen tror jag Milosevic. Sen, ja, det är svårt alltså. Vad som händer sen. Och kan ju inte bänka Lustig. Det är så många de inte kan bänka.
Ja, nej. Ja, men det är lite taskigt mot oss det här. AIK har alltid, nästan alltid varit en backlinje där vi kan känna oss lugna och säkra.
Mm.
Och bara veta att poängen kommer ticka in för att man vet vilka som spelar och man vet att de kommer hålla en del nollor. Men nu är det ju betydligt svårare.
Mm. Det som är skönt är att deras inledande schema inte är jättebra. Vilket Nej. Gör att man inte behöver sitta så tung på dem så att man kan wait and see.
Ja.
Se vad man får.
Ja, det svåra är ju bara att om man vill vara lite förberedd för omgång 7 redan nu.
Mm.
Nu säger jag inte att man måste ju absolut inte vara det. Men det är svårt att välja en spelare som man vill ta in eventuellt från start.
Mm.
För att förbereda sig.
Mm. Ja, det är 81 då kanske. Men
jo.
Det är mycket pengar.
Ja, det är svårt att betala 8 för han just nu med det tuffa inledande schemat.
Mm. Håller jag med om. Annars så är det ju mittfältspositionen, högerytter eller någon av ytterpositionerna är ju öppna. Mm. Liksom för den att tas. Det är Ayari som har testats där. Det är han Amar, triple A som han kallas.
Mm.
I spelet heter han Abdi Rahman.
Yeah.
Men han klev ju lite skaderapporter på han va? När han var med landslaget. Så att, får man akta sig också. Annars har Yasin Ayari fått spela där en del. Förra året på ytterpositionerna så var det Elbosidi och Erik Ring. Erik Ring fick ju starta nu senast. Men det kanske var på grund av att jag tror att både Ayari och Abdi Rahman var borta på landslagsuppdrag.
Mm.
Och men Erik Ring gjorde ju mål nu i genrepet. Så att där är det är väldigt lurigt mellan liksom de ytterpositionerna, vem som ska ta dem och så. Och jag menar, det hade ju påverkat dem en speciell. John Guidetti hade kommit till AIK, så hade det är mycket möjligt att en Stefanelli hade landat i någon av ytterpositionerna eller så.
Mm.
Att, svårt där. Backlinjen och ytterpositionerna svåra att läsa av vilka som ska ta plats helt enkelt. Men svagt schema inledningsvis så man behöver inte sitta så tung på dem.
Nej.
Så får man wait and see. Genrepsmatchen spelar de mot Jönköping Södra. Vann med 2-1. Erik Ring gjorde mål och det gjorde också Stefanelli. Sebastian Larsson hade faktiskt en spelassist här i den matchen. Mm. Spelade fram till Stefanelli.
Mm.
Kan man tänka på. En annan notis var att Nabbe klev av skadad. Tog sig för knät. Men vad jag hört. Enligt vissa rapporter så ska det vara lugnt. Kanske en försiktighetsåtgärd bara.
Ja, det är väl sådär med först eller med genrepen. Att man får nästan dra av lite så här 50% på alla skador som dyker upp. För att man vet att det är förmodligen mycket säkerhetsåtgärder.
Mm.
Men det är klart, kolla upp det om ni funderar på att ha honom i starttruppen.
Nabbe har ju ganska mycket skadehistorik också som man får se upp där.
Mm.
Om man sätter sig ner med knäproblem kan det betyda riktigt illa saker. Så att se upp. Vi ska kika på procenten i AIK och ägandeskapet så här i början och se hur vi reagerar. Nordfält uppe på 12%. Ja.
Ja.
Vad känner du kring det?
Mm, nej, för mig är väl problemet omgång 7 fortfarande.
Mm.
Att jag inte vill ha... Jag vill inte låsa mig vid en målvakt från AIK där. Ifall att man vill hitta på lite annat. Ja, med en buss eller så.
Ja, har man plan för buss, absolut. Men annars är det ju ganska bra sätt att billigt ta sig in i deras nolla.
Ja, kanske. Det, jo, alltså det är ju billigt. Det är det ju jämfört med de andra, men man får se lite vad som passar bäst då. Jag vill fortfarande inte låsa mig där.
Mm.
Men jag förstår att det finns ju en tanke med det. Man kan göra det. Mm.
Jag köper det. Annars mest vald i backlinjen är ju 81. 24%. Det är nästan var fjärde lag som har han. Vi gissar ju kanske att det beror lite på senaste årets slutpoäng. Jag tror att han har flest bland backar.
Mm.
Men som du och jag var inne på, schemat är inte så fördelaktigt. Men det är en spelare som är tokgiven förmodligen.
Ja, det måste det vara.
Så att man lär ju få speltid. Så får vi se om han gör. Han gjorde ju faktiskt inte så många offensiva returns förra året. Ett mål och fem assist. Det är inte jättemycket. Men bra. Så att, men det är ändå han, är det dyraste backen som går att få med Johan Larsson. Så att, man får fundera lite på den.
Mm.
Milosevic nere på 11%. Känner du där?
Ja, alltså han är ju den säkraste mittbacken just nu, känns det som.
Mm.
Tillbaka från skada. Och ja, alltså målfarlig.
Mm.
Så att jag förstår väl det. Det är bättre val än Sotte just nu, med tanke på att Sotte verkar vara kanske lite i farozonen här för speltid.
Mm. Mm.
Och Lustig, ja, han är lite billigare, men samtidigt också inte lika stort hot framåt.
Nej, han sa väl det i någon intervju också, att det kommer inte bli så mycket.
Ja.
De har passerat de offensiva poängen. Kanske, vi får se om han lyckas knoppa in något. Han är ändå där, får vara med i straffområdet.
Mm.
Annars har vi Mendes på 6% här.
Mm.
Och det kan ju bli upp som en sol eller ner som en pannkaka. Om det är så att han inte spelar backlinjen och skulle flyttas upp på ett mittfält till exempel, det är ju kanon. Då är det ju verkligen guldfynd, men det kan ju ställa till det ordentligt inför dubbelomgångarna om man sitter på honom.
Mm.
Och man liksom blockar sig själv och behöver byta ut honom om inte han nu skulle få någon speltid för att få in någon annan AIK-are.
Mm. Jag tycker han är lite för färsk i den här miljön. Även om han har gjort det bra på försäsongen, så tycker jag att det är för tidigt att vara säker på att han kommer få tillräckligt med speltid. Jag tror också att han kan kanske bli utbytt om han startar.
Mm.
Kanske får inhopp också om han inte startar. Så att det är lite, ja, det är för riskabelt för mig.
Mm. Ja, det finns ju verkligen konkurrens nu mellan sex spelare i den här backlinjen, så det är läskigt.
Mm.
Det är läskigt. Om vi kikar på mittfältet då, Bilal Hussein har hittat in i många lag.
Ja.
Och det beror på vad, Kenny?
Förmodligen att han tog ganska mycket poäng förra året.
Mm.
Tillräckligt mycket poäng i alla fall. 105.
Mm.
Det kanske är de som tänker att han är tillräckligt nära Sebastian Larsson i poäng för att det ska vara värt prisskillnaden där.
Mm.
Vet inte.
Sen får man ju tänka på att han spelade i stort sett alla matcher, va?
Ja, i stort sett, va?
Ja, det var inte många minuter från max.
Nej.
Men det är inte mycket, det är ett mål, en assist. Bonus helt okej på han. Alltså 22 defensiva, 5 offensiva, så 27 bonus. Så nästan en bonus per match.
Mm.
Så han lär ju landat där runt 3-4 varje match i stort sett. Det blir inte så mycket mer.
Nej, det blir inte det.
Men,
nej, men det finns ju någon som säger att man tycker att han ser lite mer offensiv ut. Tror att han kommer ta för sig ännu mer.
Mm.
Det kan jag väl köpa. Men alltså snittet förra året, 3,58 poäng per 90 minuter spelade.
Mm.
Det är lite för svagt även för en 5,5 mittfältare, tycker jag.
Mm.
Men jag tror det finns potential till förbättring i år. Så, fine.
Men det känns som att det kanske finns 4,5 år som kan erbjuda det han har att erbjuda.
Ja, nästan i alla fall.
Mm.
Kanske inte kontinuiteten på samma sätt.
Nej.
Vi tror ju att Bilal kommer spela det mesta.
Mm. Vi har Sebastian Larsson på 7,3%. Han har ju droppat lite pris från förra året. Han tappade ju lite returns.
Mm.
Och ökade mängden av gula kort. Däremot ökar han ju alltså bonusskörden ordentligt med sina offensiva bonus. Men där får man ha en heads up. Det är mest inlägg han hade förra året. Och det är nyckelpassen som spelar roll i år.
Ja.
Så att man får hålla koll där. Väldigt bra med nyckelpass för sig.
Jo.
Ändå.
Ja.
Så att, jo,
bara när vi var inne på Bilal Hussein också. Att han gick ju plus med det nya systemet. Plus 6 bonuspoäng.
Mm.
Det är bra.
Mm, det är skapligt med nyckelpass. Ja, 25. Nästan en per match. Så att, ja. Annars så är det ganska lågt ägarskap på det mesta. Om vi kommer till anfallet, där är det lite kul. Det är lite mixat mellan Stefanelli och Bowie. Jag tror att spelskaparna är väldigt nöjda med det här. Den procenten på dem.
Ja, att 0,5 man har satt, emellan, ja.
Och, ja, och ja, att ja. De har landat just nära ägarskap.
Mm.
Det är väl så man vill att det ska mixas lite. Men
ja.
Nabbe på runt 17 och Stefanelli på 12 där.
Ja. Yep.
Ja, Nabbe sett väldigt het ut på försäsongen, men Stefanelli gjorde ju mål i genrepet och de ska växla och dra lite.
Ja.
Bra, det var procenten. Ska vi kika på spelschemat då? Det luriga spelschemat här. Alltså de börjar med Häcken borta. Den matchen torskade de i fjol. Sen har de Norrköping hemma. Den skulle de absolut kunna göra någonting vettigt av. Malmö borta i trean är ju inget kul. Det vet vi ju, där vinner AIK aldrig. Historiskt målsnålt att AIK inte gör mål i den matchen, men vi får se.
Ja.
Men sen så börjar det lätta upp lite. Varberg hemma och Djurgården har man ju faktiskt väldigt bra statistik mot på hemmaplan också.
Ja, och jag tycker så. Generellt att alla hemmamatcher för AIK tycker jag känns som bra möjligheter till poäng.
Ja, de var väldigt stabila med nollorna förra året på hemmaplan.
Jag tycker liksom inte att jag blir inte rädd för att starta en AIK-back hemma mot Norrköping, även fast Norrköping är okej framåt, så jag gillar ändå chanserna för nolla.
Ja, men jag med. Det gör jag.
Ja, och sen att det kommer dubbelomgång i sjuan gör ju att schemat blir ju automatiskt roligare. Även fast de möter Malmö där och Hammarby i omgång 8.
Mm.
Så får man liksom, det får man bara acceptera.
Mm. Ja, men Malmö är ju en plusmatch liksom, så att
ja.
Hade det varit en singelmatch hade det varit jobbig, men nu när den är plusmatch så. Intressant att de lagen är liksom klara med varandra sen AIK och Malmö. Efter det.
Ja, just det. Ja.
Efter omgång 7, sen har de liksom, det är 22 omgångar kvar. Liksom,
ja, det kan ju avgöra mycket. Ja. Säg att AIK tar 6 poäng mot Malmö, det kanske är det som, det kanske räcker då för att ta guldet.
Ja, finns 14 lag till som kommer vara med och tampas. Så att,
ja, flera jo, självklart. Ja, men det är klart att det är viktiga matcher.
Mm. Så. Men bra, då tror jag att vi har betat igenom Gnagget och då ska vi ta oss till ett riktigt frågetecken nu. IFK Värnamo.
Ja, de är lite svåra att scouta tycker jag.
Lite svåra, kikar på deras elver. Det är olika från match till match hela tiden. Man ser ingen kontinuitet. Då,
men jag har ju ändå sett en del matcher. Jag har försökt kolla alla som har sänts på där man kan se dem. Mm. Lätt tillgängligt då. Men ja, det är någon typ av 4-3-3. Jag tycker de roterar ganska konstigt i den där uppställningen, så att det ser inte alltid ut som 4-3-3, men
nej,
det är väl så det är.
Mm.
Så vi behöver inte säga så mycket mer om det. Just formationsmässigt, jag tycker inte det är så intressant. Men hörnor, fasta situationer, där är det ju, har det främst varit Oskar Johansson.
Mm-hmm.
Mittfältare för 5,5.
Yes.
Jag vet inte om, ja, jag kollade upp hans stats från förra året och han fick bara 2 assist från fasta situationer. 2 av hans 8.
Mm-hmm.
Så då är frågan så här, hur mycket ska man tänka på det? Kommer det bli, det kanske blir svårare till och med i allsvenskan. Så att, nej. Jo.
Men det är ju underlag för off-bonusen då. Det är det man tänker.
Ja.
Har han fasta en hel säsong så plockar han ju minst 10 off-bonus förmodligen.
Ja, jo då. Nej, men det är klart det kan bli så.
Mm.
Ska jag köra vidare här? Straffar, det såg jag förra året, så var det en kille som heter Eric Brandon som tog 2 straffar. Gjorde väl mål på en av dem. Han har inte spelat jättemycket på försäsongen och jag vet inte hur han ligger till i rangordningen liksom.
Mm.
Så att det finns ju kanske möjlighet för Antonsson att kliva in och ta straff.
Ja, tyvärr.
Ja, tyvärr.
Jag tror nog mycket på det.
Ja, vi har inte sett något. Jag tror inte de har fått någon straff. Eller jag har inte märkt av det i alla fall. Så att, det får vi vänta och se. Men annars så, och poängspelare, det är ju samma sak där. Det är ju Oskar Johansson och Antonsson, tror jag, i första hand. Som kommer var inblandade.
Ja, jag såg lite highlights där och Antonsson kom till lite för bra lägen.
Mm.
Jobbigt.
Annars var det ju Uddenäs förra året som var deras näst bästa poängplockare efter Oskar Johansson.
Ja, man får tänka lite på det. De har ju tappat liksom en av de bästa spelarna där som de hade förra året.
Ja, och sen trots att de vann väl Superettan. Ja. Så ja, deras näst bästa målskytt alltså efter Oskar Johansson och Uddenäs, det var ju Besirovic anfallare, 5 mål. Och Christian Moses, 4 mål.
Mm.
Det är lite utspritt. Det finns inga tydliga stjärnor i det här laget som ska göra det.
Nej.
Förutom då Antonsson nu kanske. Det...
Ett lagbygge.
Ja. Mm.
Ja, och ja. Som sagt, det här med bonus har vi ingen aning om. Man kan säkert kolla upp det på via någon Y-scout eller någonting och se hur många bollåterövningar de har eller nyckelpass. Men den som tar fasta förmodligen bra på nyckelpass. Och sen precis. Får vi se om det är någon av mittbackarna eller mittfältarna som plockar det där. Så man får hålla lite utkik.
Ja, men det är väl ingen vågad gissning att Oskar Johansson kommer vara bland de bästa på offensiva bonus?
Nej, det tror jag.
Bra defensivt, ja, nej, det är lite för svårt att säga, tycker jag.
Sen, osäkra spelare i det här laget, det är typ alla.
Ja precis.
Antonsson startar.
Ja, vi vänder på det igen, så som vi gjorde med något annat lag här. Jag tror att backlinjen är ganska, målvakt och backlinje är hyfsat säkra just nu. Jag skulle säga att det är Robin Tihi och Viktor Eriksson, mittbackar.
Mm.
Freddy Winst på någon av kanterna, förmodligen höger. Och sen så tror jag att det är Viktor Larsson till vänster. Men det kan också vara en som spelade ganska mycket förra året, De Vries.
Mm. Okay.
Både Viktor Larsson och De Vries på 4,0. Så det finns ju ett... En anledning att titta dit om man skulle vilja ha en spelande billig back kanske. Men det är fortfarande lite osäkert. Sett på alltså lång sikt vem som kommer spela mest tycker jag.
Mm.
Sen har vi Netinho som kanske kommer spela en del som högerback. Ganska offensiv.
Mm. Ja, han noterade jag på i någon match där att han kom till fina inläggslägen och så började kittla lite. Men nej. Nej.
Nej. Och sen mittfältet. Det är också svårt, men Vindehall och Kendall spelade ganska mycket förra året. Och det är centrala spelare. Mm. Billiga. Vindehall drar på sig lite för mycket gula kort.
Mm.
Och han var inte startspelare heller. Han gjorde mycket inhopp förra året.
Okej.
Okay. Annars tror jag på Magashi. Kommer nog få ganska mycket speltid, skulle jag tro. Och Wendersson.
Ja, just det. Men de spelade i genrepet här, va?
Ja, precis. Alla de fyra som jag sa, Vindehall, Kendall, Magashi och Wendersson spelade.
Men det var ganska svårt att få tag i den här elvan. De la inte ut den själv på Twitter. Så att
nej, de gör ju inte... Ibland gör de det. Ibland gör de inte det. Och kolla på deras hemsida så står det typ matchreferat kommer snart. Och det har gått ett par dagar. Det har inte kommit någonting. Så att,
jobbig match för övrigt att lämna ett referat ifrån. 3-0-torsk mot Kalmar.
Ja, det är väl inte det roligaste kanske, men fick hjälp från Pontus in i slacken med att ta fram deras elva.
Mm.
Så, det tackar vi för. Men tydligen så hade ju i alla fall Värnamo hållit ganska tätt mot Kalmar och sett tajta ut i första halvlek, fick jag höra. Mm. Också på slacken från David, tror jag, Vandar.
Mm.
Okay. Han såg matchen. Sen så följde i andra halvlek när Kalmar bytte in sina bästa spelare. Då, men...
Ja, det förstår.
Ja. Nej, men det är väl lite det.
Lite det. Om vi kikar på procenten då. Hur många är intresserade av det här bygget? Och det är inte jättemånga. Målvakten Vajtsjakovic är på 3% ungefär.
Ja.
Lite. Alltså är det någon av nykomlingarnas målvaktsduo man ska ha, så kan det vara här alltså.
Ja, eller? Alltså utan att veta allt för mycket om det så det bara känns så. Sen vet jag inte varför.
Men vem av dem är tvåa här då? Eriksson eller Gustafsson?
Ja, Filip Eriksson.
Ja, precis. Så då, De har ju inte jättekul schema, vilket vi kommer till. Men ja, annars är procenten jättelåga vid hela laget. Det är 2% mest ägda försvararen, 2% är Tihi. Det är väl massa AIK-are som tänker att han är bra.
Ja.
Kanske inte jättedumt att sitta på Tihi om man känns given. Nej, det är en match man vill spela igen. Och det är hemma mot Sirius, kanske.
Ja.
Degerfors i femman kanske. Men
och alla bunkrar upp med Sirius-spelare för att de tycker att det schemat är bra.
Så. Ja, precis. Så att det blir lite gardering kanske. Om man vill göra så. Annars är mittfältet 1% på Johansson. Annars är allting under. Så här är ju inte många intresserade.
Nej. De har ju deras senaste nyförvärv, John Bosco, Samuel Kalou. Det är mittfältare för 4,5 som kanske kommer att spela anfallare också.
Mm.
Men jag vet ingenting. Han kom från division 2 tror jag. Eller om det var division 1.
Mm-hmm.
Väldigt oprövad. Alltså, men man vet aldrig.
Man vet aldrig.
En mittfältare som kan spela lite anfallare för 4,5. Skulle kunna vara någonting någon gång. Men vi väntar och håller lite koll.
Yes. Annars så den mest ägda då, det som sticker ut, det är Antonsson över 10%. Och det känns väl rimligt också. Schemat emot. Mm.
Ja.
Har ju faktiskt bra matcher i omgångar som är lite kluriga på förhand. Och det är omgång 2 och omgång 5.
Ja, precis. Sirius i omgång 2, Degerfors i omgång 5. Hemma. Ja, att, det blir okej.
Det tycker jag. Så att jag kan köpa den presenten faktiskt. Jag själv ska verkligen inte dit i år. Jag vet hur det går. Så jag hoppas att han underpresterar så jag inte behöver. Han är ju min persona non grata. Så att, nej. Schemat då? Som sagt, inget vidare. Borta mot Göteborg inledningsvis. Hemma mot Sirius. Omgång 2 är fint. Sen är 2 väldigt tuffa matcher mot Elfsborg och Malmö. Och sen Degerfors hemma. Så att, ja. Ja, alltså fördelen är ju att de har bra matcher då andra lag kanske inte har så bra matcher.
Mm.
Det är väl det då?
Ja, men jag tycker ändå inte att det, alltså det tycker inte jag är tillräckligt bra orsak eller anledning.
Nej. Nej. Men om det skulle finnas någon anledning så that's it.
Ja.
Ja, och då ska vi ta oss till ditt lag, Kenny.
Ja. Yep.
Bajen, och vi har ju avvaktat med det också av en anledning, och det ryktas ju om en liten travalli om han skulle komma in eller inte, men
inte bara det.
Inte bara alltså, det.
Nej, men det har ju varit snack om att det skulle in 3 nya spelare. Varav typ 2 startspelare. Och än så länge har vi inte fått någonting. Sen det snacket gick igång. Det kan väl diskuteras om kanske Sadiko ingick i den trion, men jag tror inte det. Det var snack efter det också.
Mm.
Så vi får bara köra på det vi har helt enkelt.
Mm.
Och utgår ju från det. Och formationen är ju 4-3-3.
Ja, de har ändrat lite.
Ja,
det är ju tränare, of course. Ja,
precis.
Cifuentes. Oj, den ramsan går hela tiden, du.
Ja, den är fin.
Ja, jag
lite svår kanske att få till på läktaren.
Okay.
Den är ganska snabb.
Okej.
Okay. Men vi får se, de får göra ett försök i alla fall.
Ja.
Fasta situationer, där är ju ganska känt att det är Bojanic som är på det mesta, med enstaka gästspel från Jazz.
Mm.
Om jag skulle gissa på någon procent där, så jag vet inte, 80-20, 70-30 i bästa fall kanske.
Mm.
Så att Bojanic tar de flesta.
Mm.
Så det är ju trevligt för de som tittar ditåt. Straffar Selmani, vad vi vet just nu. Inget som kan rubba honom därifrån så länge han sätter dem.
Nej. Ska jag säga. Nej.
Nej, helt ohotad, tycker jag.
Yes.
Besara kanske som backup då.
Ja, ja, absolut.
Skulle jag kunna tänka mig.
Det tror jag.
Poängspelare, väldigt självklart där också. Ludvigsson som har gjort 2 fantastiska år de senaste 2 åren i Bayern.
Yes.
Och Selmani, som ju till slut landade på 9+7 förra året efter 4 sena mål i sista.
Ja, ja precis. De landade faktiskt på 16 returns båda 2.
Ja.
Så att, ja.
Ja, det är godkänt.
Mm. Verkligen. Han reparerar ju sista matchen mot Kalmar. Annars hade man tänkt att det var en svag säsong av Selmani. Mm.
Sen tror jag väl att det blir ganska jämnt fördelat mellan, alltså Besara kommer ju vara med såklart.
Mm.
Lite målassist, Bojanic främst assist.
Alltså Bojanic är ju lite speciell. Alltså han har ju en supersäsong bakom sig. Vad har vi han där?
2019,
när han gjorde 4 plus 11.
Mm.
Men han är inte liksom gjort något liknande tyvärr.
Nej.
Åren efter. Samtidigt har det varit lite magert med speltid kanske.
Mm.
Vi får se. Det har sett bra ut på försäsongen. Han har ju smält in lite ass och lite mål och lite så. Så att,
ja. Ja, jag hoppas. Jag hoppas att det blir hans år.
Mm.
Men man vet, man kan också bli besviken där.
Mm.
Man förväntar sig så mycket när det är alla fasta.
Mm.
Så att, men med det här schemat så tycker jag att det ser lovande ut i alla fall inledningsvis.
Mm. Ja, håller med. Kikar vi på lite bonusspelare idag.
Mm.
Har vi Jas, som var så, alltså, kollar man förra året så kanske inte det var så himla, alltså, eller så jättebra på bonus, eller 26 har han.
Mm.
Ändå skapligt, men lite tillägg nu, han gick plus ordentligt, ja. Faktiskt med
bonussystemet.
Ja.
14 plus.
Oj, han skulle alltså landat på 40 bonuspoäng förra året med det andra systemet.
Ja, 8 plus i defensiv bonus och 6 plus i offensiva.
Du ser.
Sen är det långt ifrån säkert att det kommer se ut likadant i år. Alltså det kan ha varit marginalerna på hans sida just.
Mm.
Eller tvärtom, beroende på hur man ser det.
Ja, nu blir det lite mer fyrback. Förut var det ju mer femback. När han kanske fick komma runt än mer på kanten då.
Ja, alltså en fyrbackslinje skulle jag säga talar mer för fler defensiva bonuspoäng än offensiva.
Mm, jo, så är det ju.
Att han får större ansvar defensivt på kanten än vad han hade förra året.
Mm.
Tror jag.
Mm. Annars Bojanic ska kunna skrapa ihop en hel del. Som sagt, han spelade under 2000 minuter här senast, men fick ändå 32 stycken.
Ja.
Det är bra faktiskt. Helt okej på defensiva bonus också.
Ja. Ja, nej, men det känns bra. Jag tror att det kommer ramla in lite där också.
Mm. Annars har vi lite små bubblare här, och det är Fenger som faktiskt landade i 32 bonus.
Ja.
Och Kurtulus, men då från Halmstad då, fick ju 33. Men han är ju lite osäker på om han kommer starta med,
ja, verkligen.
Mot Sandberg där. Men ja. Ändå intressant att han hade så många.
Mm.
Och det finns ju en del osäkra spelare. Jag tänker att du som Hammarbyare får rädda igenom. Hur du
men alltså startelvan som den ser ut just nu är ju, alltså Dovin i mål, Sandberg, Fenger, Magyar och Jas i backlinjen.
Mm.
Sen tanken att Sadiku ska vara sexa, defensiv mittfältare, med Besara och Bojanic framför sig som åttor.
Mm.
Eller tior, eller hur man nu ser på det. Framåt Selmani, Ludvigsson. Och så får vi se då, om det kommer in någon ny Travalli från Gambia.
Mm.
Kanske inte blir start direkt i så fall, men det finns lite konkurrens där. Viljot Svedberg och Lado.
Mm.
Joel Nilsson, som väl främst kommer att spela mittfältare i år.
Men tror du inte att han utgick ifrån att de här startspelarna, att de skulle komma in, de här offensiva, som Jesper Jansson sa, utifrån att Svedberg skulle lämna? För då var han ju på gång ut. Nu när Svedberg blir kvar, kanske.
Rimligt.
Han har ju ändå, alltså ni ändå har ju plockat in Joel Nilsson, som skulle kunna spela höger ytter.
Ja, det lär han göra en del.
Ja, ska han sitta och ruttna på bänken? Jag har en jättestor talang i Svedberg. Mm. Han måste ju spela. Och Lado visar ju också framfötterna. Så att,
ja, nej, men på så sätt kanske rimligt att det kanske kommer in en spelare då, och inte tre.
Mm.
Så kan det vara.
Mm.
De som konkurrerar om platserna, det är ju, ja, men förutom de jag sa med Svedberg och Lado, Joel Nilsson då, offensivt så. Jeppe Andersson är fortfarande kvar på en av, kanske på en mittfältsplats då, närmast på bänken att komma in.
Mm.
Björn Paulsen är förpassad till bänken nu, Kommer göra inhopp lite överallt. Det såg vi senast i genrepet och spela 9.
Ja, just det. Ja.
Men han kan också spela 8, han kan spela 6, han kan spela på en kant. Han kan vara var som helst. Så han lär vi få se.
Det är lite akter för, det är lite Johan Hammar varning på han förra året där. Alltså en sån här mittback som byts in sista 5 för att trycka på eller för att spara. Det är ju sista spelaren du vill ha i fantasy-sammanhang.
Mm. Sen är det också Abbe Kalili på väg tillbaka från skada.
Ja, just det.
Så vi får se när han är redo för spel.
Mm. Han konkurrerar centralt skulle jag gissa, va?
Ja, framförallt som en 8. Kan också spela på en kant. Jag tror att Cifuentes uttalade sig om det ganska nyligen, att ja, men det finns några positioner där han kommer kunna passa bra in.
Mm.
Men det är lite för tidigt än. Han är inte redo.
Alltså det känns som det är lite för mycket godisskålen här i Hammarby liksom, för att man ska börja plocka in ytterligare godisar och liksom börja ställa upp.
Okej, okay. Ja.
Så att, ja, vi får se vad det landar i. Det blir så många alltså, kvalitetsspelare eller bra talanger som blir förpassade till bänken om liksom, man ska plocka in utifrån.
Ja, säg det till AIK då. Plocka in Gudetti när det finns så mycket talang där på. Om det nu blir så...
Ja, jag tycker inte riktigt att det är samma sak alltså på ytterpositionerna. Alltså, vi är klara för ett Europaspel och vi kan inte liksom spela 4 juniorer. Liksom.
Nej.
Det är en sak om man har en, alltså Viljot Svedberg som var, liksom, var på väg till Ryssland. Våra är inte riktigt på väg dit. Liksom.
Mm.
De är inte riktigt där än.
Jag kan också köpa att Bayern väntar lite och ser. Det är ju cupfinal i maj.
Mm. Mm.
Ja, tar de sig in till kvalet.
Ja,
till det... Europa, då kan de förstärka i sommar.
Ja, det är ju faktiskt, det är ju så smart, då
vet de lite mer vad de har att jobba med.
Mm. Och jag vet om att folk plockar in kanske han Bajer Junior som en form av vaskspelare. Inte så många, men han kommer ju inte spela. Det är ju helt klart.
Nej, det vore väldigt märkligt.
Mm. Så det finns en forward att välja i Hammarby och det är Selmani.
Mm.
Om vi kikar deras genrep då, 2-2 mot HJK, va?
Ja.
Helsinki var ju faktiskt Radulovic utlånad från AIK som gjorde 2 baljer där.
Mm.
Intressant. Annars var det Ludvigsson och Joel Nilsson som fick spela vänsterback då, när Jas tror jag var borta på landslagsuppdrag.
Mm.
Då gjorde Joel Nilsson mål och Ludvigsson i vanlig ordning. Vi ska syna procenten lite då. Hur det ser ut där. Och då har vi Dovin på 4% ungefär. Han är ganska billig för en startmålvakt i ett förmodat topplag.
Mm.
Så att, ja.
Ja, men då måste man ha en annan spelande backup också.
Mm, så är det ju. Så då blir det 9,5 förmodligen på målvaktsduon.
Ja.
Sen backlinjen så är det Jas som är den absolut mest valda. 28% tycker jag är väldigt rättfärdigat med schemat som är. Och offensiva potentialen i honom. Det är 1+7 förra året. Så att, trevligt då med bonussystemet vad det skulle ge för fördelar. Så absolut. Sen är Kurtulus näst mest vald på 5,0. Eller han kostar 5,0 men han är 7% vald.
Ja.
Den är ju lurig om han ska spela ens.
Ja, nej, det är ju 7% bara som tittar på förra årets poäng.
Förmodligen, ja.
Måste det ju vara.
Ja. Fenger på 4%. Ja. Han är ändå stabil. Alltså, han tog ju ändå hyfsat med bonus förra året. Så att, 1+4 förra året också. Det är en return mindre än 81. Och det är det. Det är ganska sjukt faktiskt. Inget annat i backlinjen kanske att nämna. Mittfältet, här börjar det bli kul att kolla på ägarskap här. Då har vi Ludvigsson uppe på 25, nästan 26, var fjärde lag av Ludvigsson. Fullt rimligt med det schemat som väntar, tycker jag. Besara är den del som börjar hitta in i, nästan 15%. Och sen kommer en liten fälla här kanske. Joel Nilsson på 13%.
Ja. Ungefär. Ja, den är svår att acceptera eller köpa.
Mm. Ja, osäker på spel. Alltså, 6,5 känns lite som den här på mittfältet, känns lite som en fälla, fällpriset liksom.
Ja, men alltså vet man, alltså speltiden är ju viktigast. Hittar man 6,5 mittfältare som spelar varje match och som tar poäng lite då är det ju väl okej, men det här, det är ju något annat. Här är det ju kan vara allt från inhopp ett par minuter till en start och tidigt byte och vi vet ingenting.
Nej.
Och hans poäng från förra året, 166, det byggde mycket på att han var försvarare i Mjällby, så att som fick 12 nollor.
Mm. Precis.
Eller han fick 12. De fick väl ännu fler.
Ja.
Men och 5 plus 6 gjorde han då. Alltså det kanske han kan upprepa om man får spela 1500 minuter eller 2000 minuter. Men det tror jag inte att han kommer göra. Så.
Nej, alltid. Man vill ha spelare som man vet startar alla matcher. That's it, liksom. Man kan ha någon enstaka spelare kanske som är billig. Ja. Så man kan vara en liten chansning. Men annars, nej,
man är för dyr för att inte vara en ordinarie startspelare. Så är det, tycker jag.
Det är även Svedberg på 5,5 här under på 9%. Den är, som sagt, det är en liten chansning också. Kanske går hem. Kanske inte. Det är konkurrens där med Joel Nilsson och Lado. Så att, lurigt. Bojanic över 5% också. Den är bra.
Ja.
Där tittar man själv faktiskt.
Ja, det är väl det här. Många ställer sig frågan, Besara eller Bojanic? De kostar lika mycket, men det skiljer just nu nästan 10% mellan dem.
Alltså, jag går ju för Bojanic. Det är min typ av spelare som jag vet liksom tar fasta och kommer ha bra bonusgolv, eller liksom bonusen får bra golv. Alltså, Besara är som jag nämnt tidigare inte riktigt min typ av spelare. Han är så här gubben i lådan spelare. Alltså, så bollen dimper ner vid hans fötter hela tiden när han gör mål. Lite så. Lite tur, lite blank, jag tycker. Alltså, det är mycket så här andra bollar som man fiskar upp. Det är en, alltså en talang i sig att liksom veta var andra bollar ska landa. Eller att det är liksom ett inlägg som går i tunnel på typ 3 pers och sen landar framför fötterna på en typ.
Ja.
Så att, nej, jag avvaktar lite på han. Faktiskt,
ja, men,
då går jag på Janic.
Ja, jag förstår. Jag är väl lite inne på samma sak också, men jag tycker ändå att Besara är spännande. I den rollen, och han kommer göra poäng.
Ja, det tror jag också.
Så att det är inte orolig för. Det är bara en smaksak vem man tror är, kommer vara bäst och hur man vill ta sina poäng, om man vill kanske få lite högre score ibland och lite lägre ibland, eller lite mer safe med Bojanic. Det är väl vår teori.
Ja, sen får man ju se vem som byts ut först av dem. Om det är Bojanic eller Besara som liksom är första val där.
Jag tycker att de har ju tagit sina platser och liksom gjort det verkligen till sina nu.
Mm.
Så att jag är mer övertygad nu än vad jag var för en månad sedan om att de kommer ta de där platserna.
Det är bra mittfält. Bra
mittfält.
Anfallarna då? Ja, det är ju bara en som vi kan prata om. Men det är Selmani som är uppe på 29% nästan. Och som sagt, de där 4 målen i Kalmar-matchen räddade han lite. Han har ju droppat i pris också.
Ja.
1 miljon. Och är ju på straffar och kittlar ju ordentligt. Jag sitter med Selmani just nu. Vill ha han i bygget. Så att,
han fick ju faktiskt en match här på försäsongen där han spelade vänsterytter. Han fick en liten skräddarsydd roll där. Men jag tror att det mer var tillfälligt. Jag tror inte att det kommer vara så mycket så.
Har han speeden för det liksom, att och är han så pass bra en mot en? Han känns som att han vill trycka sig förbi sina motståndare eller liksom snurra upp dem och
springa
ifrån.
Alltså, han har ju löpkapacitet och en vilja. Han klarar ju sådana roller också, men det är inte hans huvuduppgift.
Nej, men det är det jag menar. Om du liksom har en spelare som Taha Ali i typ... Liksom, det är inte av ren vilja som han tar sig förbi, utan han flyger ju förbi, dribblar sig förbi, springer ifrån. Selmani liksom trycker sig förbi.
Ja.
Och liksom så här, jag ska förbi av ren vilja, så ska han liksom hoppa och liksom nicka in bollen från markposition eller någonting. Den ska liksom bara in, glidtackla in den eller något. Liksom.
Ja. Ja, men de kastade omkring lite där. Jag tror att det kanske var i matchen när Ludvigsson saknades. Så gick Selmani ut till vänster. Jag tror kanske att Svedberg körde någon falsk nia roll där. Så det var inte en klassisk ytterposition för Selmani, men han utgick därifrån i alla fall. Skitsamma. Skitsamma. Han kommer spela nia, det är jag ganska säker på.
Mm. All right. Ska vi kolla schemat då? Det magiska schemat. Herregud.
Det är svårt att hitta ett bättre schema.
Ja, det här är ju det. Fantastiskt. Fantastiskt inledningsvis. Alltså vi, Helsingborg hemma. Nykomling. Sen Sundsvall borta. Mjällby hemma. Degerfors borta. Sirius borta. Mm. Alltså det är fina bortamatcher också. Det är väldigt fina bortamatcher. Så att ja. De här fem matcherna. Sitter man utan Hammarby. De här fem matcherna. Då kan det göra riktigt ont.
Ja, man ska, det man kan tänka på att det är tre bortamatcher av de fem. Mm. Det är inte, de är inte lika bra borta.
Nej.
Det, men så har det ju varit. Men jag tycker ändå att de har bra möjligheter på två mål i varje match i alla fall.
Mm. Ja, men det är borta ändå mot Degerfors gjorde de väl fyra mål på senast. Om inte jag minns fel. När de spelar borta. De gjorde en hel del mål där i alla fall. Och Sundsvall. Konstgräs, Sirius konstgräs, så att ja, jag tror att det här ser riktigt bra ut för Hammarby.
Mm. Ja, men de har ju en bra period här i början, de första fem. Sen så är det lite mer blandat och det dröjer faktiskt till typ omgång 16. Där har de en liten bra radda med matcher också.
Mm.
Värnamo, Sundsvall, Göteborg, Degerfors i rad.
Mm. Mm.
Så att man får försöka maximera här i början då.
Mm.
Så mycket man kan. Kräma ur varenda liten poäng man kan få.
Verkligen. Så att två eller tre Hammarby-spelare kommer inte vara ovanligt att folk sitter på här inledningsvis. Och det såg vi på procenten också.
Ja.
Ganska höga. Så, att, Så får vi se vad det ger. Bra, då är vi klara med Hammarby. Någonting ytterligare att tillägga där? Ditt lag?
Nej. Inget särskilt, det ska bli kul. Mm. Att få liksom sitta med de här två eller tre spelarna och se de här matcherna.
Mm.
Jag brukar inte gå så tungt på Bayern.
Nej, men kul att få göra det för en gångs skull.
Ja, verkligen. Mm.
Och då tar vi oss till det sista laget av alla och det är Varberg.
Och ja. Där är det. Det är svårt.
Det är alltid svårt, för det finns en tränare som heter Jocke Persson som jag skulle nog säga är den mest fantasyfientliga fotbollstränaren i det här spelet. Du fick ju smaka på det förra året med dina målvakter där. Zetterström var sjuk, så tänkte de, men de skickade inte sin ordinarie målvakt.
Tack för att du påminner mig. Mm.
Yes, varsågod. Vi kan väl börja med någon form av formation som de kör, och det kan ju ändras hela tiden, man vet inte med Jocke, men förra året var det någon 5-4-1, 3-4-3 variant.
Ja, det är, ja, fyrbackslinjen går också ibland.
Mm,
främst i år, eller 3, nu 2, på försäsongen.
6, man vet inte.
Ja.
Hörnläggare varierar också. Vilka har du sett senast?
Alltså det är en hel del. Lushaku verkar vara ganska aktuell.
Mm. 4,5 va?
Ja, mittfältare.
Mm.
Ingen direkt poängspelare tidigare år i andra lag, men fasta situationer, det är klart att det kittlar lite för en 4,5 mittfältare.
Mm. Spelade ändå 800 minuter förra året och ingenting där, som du säger, varken mål eller assist. Så att...
Nej, precis. Sen ska man tänka på att Varberg fick, de var nästan sämst på att få hörnor förra året.
Mm.
Det var nog bara Örebro och något lag till, Sirius, som var lite jämbördiga där. Mm-hmm. Så att även om de, ja, även om den som tar hörnan, alltså, det ökar attraktionskraften där, men de får inte så många.
Mm.
Och de skjuter inte så mycket heller. Så.
Nej.
Nej, annars så, Victor Karlsson är ganska bra på fasta också, men han spelar inte alltid.
Mm. Jag såg att Tranberg fick ta någon på försäsongen också.
Ja, men... Alexander Johansson har också tagit. ja, nej, det finns lite olika.
Mm. Så det är inga tydliga svar där. Det är Varberg helt enkelt. Samma gäller ju straffar. Vilka som ska ta dem.
Ja, det...
Karlsson Ajay tog en förra året.
Japp. Jag vet ju att Sverrisson har en stark historik av straffar. Straffskytten. Mm. Men det finns inga bevis på att han är aktuell här och nu.
Jag vet att jag hade, vad var det, säsongen 20, hade ju Tranberg i laget. Då fick han ta någon straff när Selman inte var med, tror jag. Men han missade ju dock att han returen. Så jag vet inte vad det kan innebära.
Nej, och sen vet jag inte Simovic också. Mm. Nu, han spelade ju inte jättemycket förra året.
Nej, och det...
Jag vet inte ens om han var på planen när det blev någon straff.
Nej.
Det kanske han var, men jag har inget bevis åt något håll. Så att, kan, ja, kanske kan vara något.
Straff. Om vi kikar på poängspelare då. Då var det en spelare som stack ut förra året. Riktigt fynd då. Tashreeq Matthews. 5 mål, 6 assist. Skapligt. Skapligt. Ja. Var ju mest bra för sitt pris, om man säger så. Annars så var han inte sådär jätte... Alltså, hyfsad på bonus, men... annars så är det ingen aning faktiskt, med tanke på att de snurrar runt så mycket och roterar, så att det är svårt att hitta någon så här tydlig poängspelare i de lagen.
Ja.
Kikar vi på bonusspelare, där fanns det ju faktiskt vissa som kunde befästa sina platser lite. Stanisic och Linner, och de var ju helt okej defensivt.
Ja.
Stanisic 22. Ja, det var inte mycket för sig.
Nej, alltså nej. Det är inte överdrivet mycket. Han spelade inte allt heller.
Nej.
Så kanske hade kommit upp på 30 då, om han hade spelat alla matcher.
Men... Ja, Linner var uppe på 27, så att, nej, inga starka bonusspelare där direkt faktiskt. Stanisic var väl den som gjorde flest mål. Han gjorde väl 5 mål, va? Ja, det var det som fick han att sticka ut lite.
Just det, mm, så var det.
Men jag kan tycka att det är lite läskigt med så här, om man väljer försvarare som just är främst för att de gör mål. För att det blir ju kanske som med Stanisics fall, liksom, att det blir 5 stycken max liksom på ett år. Men du har ingen aning om när de här kommer.
Nej.
Som Ekdal, borta mot Malmö. Eller jag tror också Mukibi exempelvis gjorde väl också mål mot Malmö. Alltså det är sådana matcher man aldrig hade spelat den spelaren i.
Nej, precis.
Så att, mm.
Nej, det är svårt.
Det är väldigt lurigt liksom. Det gäller ju verkligen att de är på plan då i en slag när målet kommer. Och det behöver inte vara med säkerhet. Och om vi kollar på spelare då som är osäkra till spel, så det är väl i stort sett alla.
Ja.
Det är väl någon kanske. Du har skrivit Lindner, tror du kommer spela. Han hade ju faktiskt väldigt många minuter förra
ja,
året.
Ja, det tror jag.
Det är han då. Han var nära faktiskt max, så det är han om någon som får lira då.
Ja, verkligen. Skulle jag välja en så säger jag Linjer.
Mm. Annars så Sverrisson, tror du på att han kan få ta den platsen?
Ja. Ja, alltså det är väl, han ska ju vara där på vänsterkanten i år. Ta De Britos plats.
Mm.
Kanske inte riktigt till samma alltså inte wingback på samma sätt alltid, utan de har ju spelat lite fyrback och växlat lite. Så att det är oklart vad det blir i slutändan, men ja, nej, han kommer nog vara på vänsterkanten, det är jag ganska säker på.
Mm.
Birkfelt är tillbaka, han var ju borta väldigt mycket förra året. Så han kommer nog också få mer speltid. Tror jag. Målform också.
Och här kommer det frågetecknet som vi ser att många, eller en del, har gått på Matthews, och det är faktiskt väldigt konstigt nu. På försäsongen har han varit bänkad väldigt mycket.
Ja.
Även i genrepet bänk.
Ja, alltså, han startade väl någon match i kuppen där. Var det Brommapojkarna de mötte? Han gjorde mål också.
Mm.
Och sen så blev det bänk nästan resten av tiden.
Mm.
Ja. Se upp.
Ja, verkligen. Det var bänken mot Östers också. Så att, nej. Sollentuna var det han fick spela mot.
Ja, just det. Så var det.
Sollentuna.
Den spelades på Grimsta, tror jag.
Mm.
Det var därför jag tänkte. BP.
Ja, och sen 2 bänkade matchen efter. Så därmed 6,5-an. Lurig.
Ja.
Lurigt pris där. Så det är väldigt mycket osäkerhet kring Varberg, för han roterar ju hela tiden. Jocke Persson och vaskar vissa matcher ibland, liksom borta matcher.
Mm.
Då skickar han liksom ett rent B-lag och har ändå lyckats ganska bra med det, konstigt nog. Fått hyfsad utdelning ändå. Om vi kikar deras genrep var mot Norrby, där vann de med 3-2. Och då har vi Simovic gjorde mål, två stycken faktiskt. Och sen Alexander Johansson gjorde ett också.
Ja.
Men det behöver inte betyda någonting.
Han nej,
kan vara bänkad matchen efter. Så att, se upp. Syna deras procent då. Ser det, ja, ser det ut?
Här finns det lite intressant. Det måste man säga.
Mårtensson är ju vald av över 6%. Och det är ju, han är förmodligen den målvakt för 4,0 som har tagit flest poäng, skulle jag gissa.
Ja, tillsammans med Alin kanske, Sirius.
Mm, ja, just det.
Det är väl de två.
Men det är Fredrik Andersson som är aktuell för att ta första platsen,
ja,
där.
Jo, men det är det ju.
Okej.
Så att det är lite skevt att Mårtensson har 6,5 och Andersson 1%. Men...
Mm. Och sen så är det 20% som är på Gideon Mensa.
Ja, han har inte spelat mycket.
Nej.
På försången. Han har varit skadad.
Mm.
Och även om han hade varit frisk tror jag inte att han hade varit en startspelare.
Mm.
Mycket i alla fall. Han fick sina matcher förra året, men det är inte en bra fantasyspelare.
Nej, han strax över 1000 minuter och 7 gula kort på det.
Ja, det är nästan Sebastian Larsson-klass.
Det är nog bättre än Sebastian Larsson,
ja,
tror jag.
Ja, kanske.
I snitt alltså.
Det är starkt.
Utifrån speltid. Så att, ja. Den,
ja. Ja, tänk om där.
Mm.
Alltså, jag kan inte rekommendera han på något sätt.
Nej, ja, den är läskig faktiskt om han skulle spela den. Mm. Verkligen. Mittfältet då? Har vi Matthews på 14% och den, ja. Jag vet inte vad han håller på med, Persson. Är det liksom att han vill vila honom för att sen bara liksom spela honom? Eller vad är grejen?
Det har jag svårt att tro.
Mm.
Nej, hans förklaring är väl att han inte har varit tillräckligt het. Eller liksom inte tillräckligt... Anstränger sig inte tillräckligt, tror jag.
Jag såg någon intervju med Jocke Persson, han sa liksom att när man pratar om deras offensiv liksom att de har jobbat på det, och sen så ibland sa han att men det kan räcka med att Matthews har en bra dag.
Ja.
Så, och då är det så här, jaha, hur kan det då den gubben på bänken om han är så, ja, avgörande för ens offensiv? Så att, ja.
Ja, nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att svara på hur han tänker, men ska han inte bli förvånad om han dyker upp i en elva snart igen?
Mm. Nej, det blir man ju inte. Annars har de Luc Leroy som 4,5 nära 5% här. Han också så här mediokert med speltid.
Ja, gillar man röda kort, då kan man ju gå på han.
Ja, han är ju två stycken från förra året.
Ja.
Och 6 gula på det. Så att det blir svårt att se uppsidan, tyvärr.
Ja.
Där. Och sen i anfallet är ju Simovic på 3% men kostar 5,5. Gjorde han väl förra året också? Gjorde han inte? Kanske han gjorde. Ja, precis.
Ja.
Börjar på 5,5, slutar på 4,9. Så att,
ja. Ja, nej, men det verkar som att Jocke Persson har fortfarande hopp om att Simovic ska bli nästa skyttekung här.
Alltså?
Mm. Ja.
De börjar spela med alla matcher också.
Ja, jo, men det är det. Det verkar vara mycket fram och tillbaka där.
Mm-hmm. Verkligen. Ja. Schemat då? Kika på Varbergs schema. Där är de. De har ju jobbiga bortamatcher men hyfsade hemmamatcher.
Väldigt bra hemmamatcher skulle jag säga.
Ja, okej då. Väldigt bra hemmamatcher.
Det är svårt att hitta bättre om man tänker fram till omgång 14. Eller 15.
Ja, om du tänker så långt så är det absolut. Ja.
Så långt behöver man inte tänka kanske. Men...
Nej, jag tänker om kanske 7 första, 8 första. Och då går det ju att hitta bättre. De absolut bästa kommer ju senare. Men du funderar ju på målvaktsduon, vet jag ju. Fredrik Andersson och Mårtensson just för hemmamatcherna. Och sen får du blunda och se vad du får borta.
Precis, man får hoppas på lite räddningspoäng och att de inte släpper in allt för många bollar i så fall. borta mot Norrköping, AIK, Häcken.
Mm.
Ja, nej, men hemmamatchen är jättefina och jag tror att de har ganska bra möjligheter att hålla ner i siffrorna eller hålla nollan i ett par av dem. Så det är ett av alternativen jag kikar på. Det finns ju fler runt den på samma pris då.
Mm. Det jag har märkt här är ju också att Varbergs schema med Norrköpings schema passar ju perfekt om man på något sätt skulle vilja rotera backar och sånt. Tyvärr går ju prisen, bilden inte ihop där. Men du skulle kunna få fina hemmamatcher hela vägen fram till omgång 9 där. Om man skulle rotera. Alltså,
det är väl typ Daniel Eid och Sverigesson eller Byggfält då, kanske.
Mm, alltså absolut. Så skulle man kunna göra. Och ja, men som sagt, väldigt fina hemmamatcher hela vägen får du då.
Ja.
Men det är ändå en, som du säger, en 10 miljoner på två spelare som ska
jag vet.
Rotera mellan.
Så men några 4,5 år måste man ju ha, eller minst en i alla fall.
Mm.
Tycker jag. Eller det känns rimligt. Det är svårt att komma undan med billigare. Eller ja. Så det är inte alls omöjligt.
Nej.
Ska fundera lite på det.
Mm. Jag med. Samtidigt finns det många mittfältare med fina matcher. Så att, hur man får ihop det. Vilka man vill välja att spela.
Mm.
Men då så.
Jag har några saker till. Jag tycker att det är värt att nämna för Varberg i alla fall. Att, vad har vi? Jo, Deskunst. Mittfältare, 5 miljoner.
Mm.
Är ganska offensiv och ganska... Han fick inte spela så mycket förra året. Jag vet inte om det... Jag tror att det var lite skadeproblem och så. Men han har sett ganska het ut. Och jag tycker att det är en ganska bra spelare. Mm. Finns chans på start. Men det är fortfarande inte något bra alternativ. Men jag tror att han kan ingå i en elva ganska ofta i alla fall.
All right.
Finns möjligheter. Nyförvärvet också från deras brasse från Red Bull- koncernen där, Eliton Junior.
Aha.
Är också någon som Jocke har snackat om och sagt att han har kvaliteter. Kostar 5 miljoner mittfältare.
Mm.
De hoppas att han ska kunna bidra med poäng. Så jag ville bara nämna dem. Och Oliver Alfonsi också. Jocke Perssons son. Kostar 4,5. Mittfältare. Offensiv.
Mm.
Så, men det kommer vara skiftande speltid och jättesvårt att pricka rätt. Alltså, men de förtjänar något, ett omnämnande i alla fall.
Alltså något fynd kommer man ju hitta här. Känns det som.
Ja.
Men frågan är vad?
Ja. Jag gillar ju Alexander Johansson också. Han är anfallare här i spelet. Kommer spela både som mittfältare och anfallare tror jag. Gjorde ju 3+3 förra året på 600 minuter. Det är du.
Ja. Men det var 600 minuter också.
Jo, precis. Mm. Det är kämpigt.
I sådana fall skulle jag titta på Ska i sådana fall. Simon
kanske.
Karlsson Ajay, om han eventuellt skulle straffa på 5,0.
Ja. Men svårt att veta vad man ska göra här, så att kanske är bäst att bara hålla sig borta förutom i backlinjen. Och eventuellt Lushako på mittfältet.
Mm. Wait and see, och man kommer väl förmodligen inte bli klokare ändå, även när man har gjort det.
Nej.
Nej. Men då så, Kenny. Bra. Då har vi landat. Alla lag avklarade.
Ja, det tog sin lilla stund, men det var det värt.
Det var det värt. Jag hoppas att ni där ute som lyssnar tycker det också. Och jag har fått clearing här också av... självaste Pelle själv, att i vår Slack där vi hänger och skriver med varann, så han har skapat en transfer planner i en Google spreadsheet där man då kan sätta ihop sitt lag, och den kan jag rekommendera starkt.
Ja, den är fantastisk. Det är ett otroligt arbete och man kan planera väldigt bra med hjälp av den.
Ja, alltså det är anpassat på så många sätt. Du kan skriva upp, välja en spelare då. Och sen så ser du vilka matcher den har framöver, så kan du ju liksom, ja men det är jättebra.
Ja, alltså man kan fylla i spelare omgång för omgång och se hur ens lag kommer se ut, vilka matcher de har,
vad det är för värde i laget, så du märker om du slår över per omgång vad du kommer ha för värde. Du kan, låt oss säga att du vill spela lånelaget en omgång, så kommer ändå den gamla, liksom, precis som i spelet, kommer gamla elvan tillbaka efter. Så att, otroligt bra arbete.
Jag tycker att det bästa med det är nog att man kan väldigt lätt visualisera vilka omgångar där man är svag och där man är stark.
Precis.
Om det typ är så att man råkar ha, ja, men den här omgången har 15 spelare i truppen som har bra matcher. Nästa match har man kanske bara 5 stycken som har bra.
Precis. Så kan
sådana
man...
saker.
Ja,
det är och väldigt lätt att se.
Ja, och det är liksom upplagt med färgkoder också. Liksom bra matcher, Philips, gröna.
Philips FDR är baserat på.
Ja.
Så det är många kloka hjärnor och hårt arbete bakom det där. Så att,
ja, men nu
är vi tacksamma för.
Verkligen, och communityn har ju växt ordentligt nu senaste, alltså det här året. Gud vad mycket som info som kastas på en och man kan ta del av. Så att, det blir bättre och bättre alltså. Det kommer bli många bra managers där ute i år, Kenny. Det blir tufft.
Ja, det blir det. Man kommer vara liksom en i mängden, känns det som.
Ja, det har väl alltid varit, eller? Kanske inte första året.
Nej, inte placeringsmässigt. Vadå?
Nej, okej då.
Det vore ju konstigt att säga. Topp 100 och så, men
jo.
Ja, man kan inte längre räkna med samma framgångar, det tror jag inte.
Nej. Men det är kul ändå att det är många som kommer och joinar, och är det så att man landar i topp 100, då kan man känna sig extra stolt.
Liksom. Verkligen, verkligen.
Så är det. Bra!
Ja, men... vi har lite saker kvar innan vi ska, alltså det här avsnittet är avklarat, men vi har fler på gång.
Ja. Vi ska försöka få till ett avsnitt där vi går igenom dubbelomgångarna och kan kolla på lite fördel och nackdel med dem helt enkelt.
Yeah.
Man kan spela, för jag tror att många funderar på liksom hur de ska lägga upp för strategi där. Som det är 2 stycken.
Uff, ja.
Usch.
Hemska, ja. Det är jobbigt.
Mm.
Men vi ska försöka reda ut det.
Yes, så är det. Hjärnorna får jobba. Bra. Ja, men, ha det så bra där ute, så hörs vi snart igen.